Predikan idag kommer att handla om gästfrihet. Gästfrihet som i grunden är något oerhört vackert och faktiskt en grundförutsättning för mänsklig samvaro. För om ingen visade gästfrihet, om alla helt skulle sluta sig och bara se till sitt eget, ja, då skulle mänskligheten till sist inte överleva. Samtidigt är gästfrihet något som utmanar oss. Där vi hela tiden ställs inför valet att öppna upp för den andra, för det okända, med alla de risker som det kan innebära. Eller att istället sluta oss och ta det säkra före det osäkra. Och precis som för hela mänskligheten så är frågan om gästfrihet helt avgörande även för oss som kyrka. Där de första lärjungarnas val att lämna den övre salen, den trygga platsen, innebar startskottet för den rörelse som har kommit att förvandla så många människors liv och som fortsätter att göra det. Och där vi ställs inför samma val. Om vi är beredda att lämna den övre salen, det som är vår trygga plats, för att ta gästfrihetens risk. Avgörande för de första lärjungarna var löftet som Jesus hade gett dem. Att de skulle få kraft när den heliga anden kom över dem. Det löftet var helt avgörande för dem och är det för oss också idag. Så innan jag fortsätter vill jag be en bön som jag ofta har bett i Johanneskyrkan. För att den hjälper att rikta oss mot det som är verkligt centralt. Så låt oss be. Kom heliga ande. Öppna våra ögon för vad det innebär att följa Kristus och att förenas med hans intressen i världen. Hjälp oss att bryta med de krafter som vill hindra oss och led allt så att Fadern blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Är den första frågan som jag vill belysa det är vad gästfrihet är för någonting. Och då kan man säga att gästfrihetens historia den är lika lång som människans existens. Och utifrån ett bibliskt perspektiv skulle man rent av kunna hävda att gästfriheten är evig. Eftersom Gud till sitt väsen är gästfri gemenskap. I mina förberedelser så läste jag vad en sekulär forskare menade att gästfrihet var eller hur det kunde beskrivas. Och hon beskrev gästfrihet som en beredskap att avbryta sig själv och bereda plats för den andra. En livsfilosofi som hjälper oss att ge plats åt nya sätt att vara och att veta. Och då vidgar vi ju i någon mening vad begreppet gästfrihet kan betyda. Och vi ser att det handlar om långt mer än att bjuda hem grannarna på middag. Även om det självklart är ett uttryck för gästfrihet så kan det vara så mycket annat. Som att låna ut en bok. Som att ha en öppen inställning till någon annan. Ja, listan skulle kunna göras lång. Och i Hebreerbrevets 13:e kapitel så läser vi: kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Det grekiska ordet för gästfrihet som används här, det är philoxenia. Och det skulle också kunna översättas rent ordagrant till kärlek till främlingar. Så om man tänker att gästfrihet betyder kärlek till främlingar, då skulle den här versen lika gärna kunna formuleras ungefär så här: glöm inte att visa kärlek mot främlingar. Främlingar, de som representerar det som vi upplever är främmande för oss. Det kan handla om etnicitet, men det kan också handla om sätt att uttrycka sig, sätt att tänka, att vara, allting sånt som i någon mening upplevs lite främmande, lite hotfullt kanske rent av. Glöm inte att visa kärlek mot dem. Kom ihåg att visa gästfrihet. Att denna syn på gästfrihet utmanade mig när jag läste Korren i torsdag som möttes av den här rubriken. Över ett helt uppslag så stod det: svenskarna tycker sämst om sverigedemokrater. Artikeln handlade om en attitydundersökning som görs vart fjärde år, där 3500 svenskar hade fått frågan om det finns grupper i samhället som man ogillar starkt. Och den korta sammanfattningen, den var att sverigedemokrater och vaccinmotståndare var de grupper som flest svenskar tycker allra sämst om. Feminister, homosexuella, frikyrkliga, invandrare och romer är vi däremot förhållandevis förtjusta i. Hur kan det komma sig? Frågar sig krönikören. Att vara mainstream är alltså enligt undersökningen att uppleva främlingskap gentemot sverigedemokrater och vaccinmotståndare och samtidigt ha en betydligt mer öppen, gästfri inställning till feminister, homosexuella, frikyrkliga, invandrare och romer. Ja, men ta bara frikyrkliga. Jag tror det var 0,2% som hade angett det. Att man starkt ogillade frikyrkliga. Och det skulle betyda att det var 7 personer av 3500. Och jag tror inte jag är helt ute och cyklar om jag påstår att de allra flesta i Johanneskyrkan är rätt mainstream. Och uppenbart också rätt så omtyckta faktiskt. Rätt safe låter det. Glöm inte att visa kärlek mot främlingar, de som representerar det vi upplever som främmande. Ja, vad innebär det? När Jesus fick frågan vad det innebar att älska sin nästa, då besvarar han den genom att berätta liknelsen om den barmhärtige samarien. Och vi som då tillhör den förhållandevis omtyckta gruppen frikyrkliga och som förmodligen är närmast marinerade i denna berättelse vet att samarien är ju den som har kommit att bli föredömet i den här berättelsen, som de flesta vill likna. Men det vi kanske missar, det är att just samarierna på den här tiden var en sån grupp som de flesta judar ogillade starkt. Så hade den här attitydundersökningen gjorts på Jesu tid, hade det inte omöjligt varit samarierna som hamnade i topp. Och hade Jesus berättat den här liknelsen idag, ja, då hade han lika gärna kunnat tala om den barmhärtige vaccinmotståndaren eller den barmhärtige sverigedemokraten. Och kanske att han hade valt en frikyrklig som en av de personer som skyndade förbi. Och jag är ledsen om jag stökar till en fin berättelse. Men grejen är ju att det är just detta som är gästfrihetens risk. Att öppna upp för det främmande. Och att visa kärlek. Och det där triggar våra rädslor. Kanske också att det provocerar oss. Är inte det där överkursen då? I inledningen så nämnde jag de första lärjungarna och kyrkans födelse på pingstdagen. En berättelse som börjar med ett löfte. Att ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. När Jesus uttalar de här orden innan han återvänder till sin far i himlen. Och där lärjungarna å sin sida återvänder till den övre salen. Säkert både omtumlade och osäkra, kanske rent av rädda. Men där anden på den tionde dagen gav dem mod att lämna den övre salen för att ge sig ut och tala om och leva som Jesus. Och det berättas att inemot 3000 personer omvände sig och lät döpa sig på en enda dag. likaså hur de fortsatte att samlas och hur de hade allting gemensamt. Det talas om jublande och uppriktig glädje och att de var omtyckta av hela folket. En helt fantastisk förvandling genom den helige ande. Men trots att anden föll så det dånade om det, så dröjde det inte länge förrän de ställdes inför nya utmaningar. Sånt som utmanade den närmast gränslösa gästfrihet som kännetecknade den första kyrkan. Och vad var det då som hände? Jo, att personer som uppfattades som främmande nåddes av de goda nyheterna och kom till tro på Jesus. De som kallades hedningar och som inte tillhörde det judiska folket. Nej, men vänta nu. Hade inte Jesus sagt att de i andens kraft skulle vittna om honom i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, japp, Samarien, och ända till jordens yttersta gräns? Jo, absolut, men betyder det verkligen vad som helst? Och att vem som helst kan bli frälst? Alltså, betyder det verkligen att allt det som de hade lärt sig genom skriften och som var lika självklart för dem som att äta och sova, att det inte gällde längre? Och det är lätt att tänka att de bara var småaktiga här. Men det som hände, det var ju just att gästfriheten utmanades. Som att det inte räckte med att de hade sålt allt de ägde för att ha allting gemensamt. De som hade fått se hur anden hade format en fantastisk vi-känsla, skulle detta äventyras nu av de där hedningarna? I boken Följa Jesus i en rädslans kultur så beskriver författaren hur han under många år var med i en församling som gillade att tala om sig själva som en familj. Där alla kände alla och där de ofta umgicks både i kyrkan och utanför. Och hur man absolut kunde stå ut med en och annan udda släkting. Sådana som störde ordningen lite grann men som inte gjorde det mer än att de kunde hantera det. De var ju trots allt vänliga, så som man är när man är familj. Därför sved det rätt ordentligt när de fick höra fler och fler berättelser om hur nya medlemmar vittnade om hur svårt det var att komma in i gemenskapen. Att det krävdes rätt mycket ansträngning. Eftersom de gillade varandra så mycket så fick ju det följden att nya besökare inte blev sedda. Och det där blev en riktig tankeställare. Gästfriheten var inte så självklar som de hade hoppats. Och man hade blivit en allt mer sluten gemenskap. Den här berättelsen fick mig att tänka på en händelse som jag var med om som 20-åring och som fick mig att göra en rätt dyrköpt erfarenhet av hur det kan bli när gästfriheten brister. Jag som skrev egna låtar redan då, som jag och mina vänner gavs utrymme att framföra, till en början i olika ungdomssammanhang, men ganska så snart också i församlingens huvudgudstjänst på söndag förmiddag. Efter att vi hade skippat de elektriska instrumenten och börjat spela mer akustiskt. Bland annat hade jag skrivit en låt som hette Hej gamle man. Och jag minns när jag skrev den där hur jag verkligen från hjärtat ville sträcka ut en hand till den äldre generationen. Uttrycka hur tacksam jag var för de förebilder som de var. Och för det fina och värdefulla i att få ta del av deras rikedom, deras liv. Den första versen lät ungefär så här. Hej gamle man, tack för att du sjunger. Tack för att du säger det du vill ha sagt genom dina sånger. Hej gamle man, tack för att du sjunger. Och fastän den är svag så höjer du din röst. Du har gjort det många gånger. Och det var därför med viss förväntan som jag sprättade upp det där handskrivna kuvertet som damp ner i brevlådan veckan efter att jag hade sjungit den på förmiddagsgudstjänsten. Handstilen på kuvertet antydde att det var någon som var rätt mycket äldre än jag som hade skrivit. Och jag tänkte att kanske är någon som vill tacka eller uppmuntra mig. Jag blev därför helt kall när jag läste vad det stod i brevet. För där stod att de ville slippa att höra mina sånger. Att det måste finnas andra ställen där jag kunde framföra dem. Och så var det undertecknat många, många. Inga namn. Ingen avsändare. Helt anonymt. I en församling med nästan 2000 medlemmar. Fram till den dagen hade jag alltid tänkt att jag som barn av församlingen togs emot av alla och att alla i grunden ville mig väl. Men nu insåg jag att så var inte fallet. Alla ville inte mig väl. Minns att jag ringde min ungdomspastor Mats och frågade, har du hört någonting? Han frågade direkt, du, vad var det för avsändare? Jag sa, nej, det fanns ingen avsändare, det var anonymt. Slängde. Sådana där brev har förstört så många måndagar för mig. Så berättade han hur anonyma brev var ett välkänt problem i församlingen. Vilket självklart gav lite perspektiv, men jag kan fortfarande känna den där känslan av att komma till kyrkan. Efter att det här hade hänt. Och se mig runt och tänka, vem eller vilka här gillar inte mig? Och vill mig inte väl? För när gästfriheten begränsas så kommer rädslan och misstänksamheten som en ful svans. Och vi riskerar att förminska varandra. Omvänt kan miljöer präglade av gästfrihet skapa utrymme för människor att växa. Som en ung person i en undersökning har uttryckt det. Jag behöver inte din hjälp för att vara som du. Jag behöver din hjälp för att vara jag. Tillbaka till apostlagärningarna. Där en närmast gränslös gästfrihet utmanades av hedningar som började komma till tro. I kapitel 8 berättas exempelvis om hur lärjungen Filippos, tydligt ledd av anden, hamnar i samtal med en mäktig egyptisk hovenuck. Vilket ledde till att den mäktige mannen lät döpa sig till Kristus. Och vi tänker spontant, amen! Ära vare Gud! Men för församlingen som såg Jesus som Israels messias reste det här flera frågetecken. Alltså, är detta verkligen samma ande som verkar här? Och hur ska man förhålla sig till att en person som representerar en främmande kultur helt plötsligt ville omvända sig? Borde inte han omskära sig först? Och fira sabbat, men framförallt, kunde verkligen en eunuck bli del av Guds folk? Ja, enligt Mose lag var det helt omöjligt. Och trots detta döpte alltså Filippos honom till Kristus gemenskap. Alltså, vad är det som händer? Och två kapitel senare så är det Petrus som bryter mot andra självklara konventioner genom att äta med en romersk officer. Dela bordsgemenskap. Och där Cornelius, som den här officeren hette, och hela hans familj tog emot det glada budskapet om Jesus och där anden föll över alla som var där. Vilket fick Petrus att häpna. Alltså, de var ju hedningar. Och Petrus utbrast. Alltså, vem kan hindra att de blir döpta med vatten? När de har tagit emot den heliga anden. Precis som vi. Och det är tydligt hur anden gång på gång spränger gränser för gästfriheten. Men det är också tydligt hur det utmanar den tidiga kyrkan. En påminnelse om gästfrihetens risk. Ja, olika sådana här händelser ledde fram till att man kallade samman till ett gemensamt rådsmöte i Jerusalem. Den stora knäckfrågan var om hedningar först behövde bli judar för att kunna upptas i församlingen. Och efter många överläggningar så landade man i att nej, hedningarna behöver inte bli judar. Och det som förde dem fram till denna slutsats, det var från början till slut ett verk av anden. Och Scott Bader Say skriver så här: detta ger kristna idag ett fönster in mot den radikala gästfrihet som var nödvändig för att kyrkan skulle kunna leva ut sin kallelse i dessa tidiga år. Att välkomna hedningarna var ett i alla avseenden riskabelt steg att ta, men kyrkans vilja att ta en sån risk ger en mönsterbild för kyrkans gästfrihet idag. När vi står inför våra egna frestelser att skydda oss i en fientlig värld. Berättelserna i Apostlagärningarna visar hur anden både samlar ett folk och sänder detta folk. Likaså hur anden spränger gränser. För anden leder oss aldrig in i slutna rum där vi stänger dörren och sen aldrig lämnar. Nej, anden lockar oss ut i frihet, mitt i och med de rädslor som vi bär på. Anden gav den första församlingen mod att bryta med de krafter som ville hindra dem och visade dem vad det innebär att följa Kristus och förenas med hans intressen i den här världen, mitt i det som var deras verklighet, i konkreta situationer som de hade att hantera. För just detta är så viktigt att betona, att anden alltid verkar i det som är våra liv. Här och nu, anden som aldrig låter sig tämjas, där vår kallelse är att leva med ett fönster öppet för den heliga ande, men där vi aldrig kommer att kunna stressa eller styra anden till någonting. Problemet är att det ofta är just det som vi önskar. Vi vill ju veta. Vi vill ha kontroll. Magnus Malm uttrycker sig rätt skarpt om detta när han skriver: vi kan ju fundera över hur ofta människor som saknar erfarenhet av den heliga andes verk blir otåliga och kräver att kyrkan omedelbart ska markera vad som är rätt. Kan det vara så att den kyrka som glömmer att visa kärlek mot främlingar, som inte är öppen mot sin nästa, också blir den kyrka som över tid allt mer saknar erfarenhet av den helige andes verk? Att även detta är en fråga om gästfrihet. Att hon genom att stänga sig för andra också stänger sig för Guds andes verk. Och vi kanske måste ställa oss frågan om vår bön främst är att våra redan trygga rum ska bli ännu lite tryggare. En längtan efter att ytterligare inreda och skapa trivsel i vår egen övre sal. Eller om vår bön också rymmer att Guds ande ska ge oss mod att öppna upp och rent av lämna den övre salen för att på vacklande ben förenas med Kristus och hans intressen i den här världen, mitt i och med de rädslor som vill hindra oss. När anden får hjälpa oss att förstå att gästfrihet aldrig är någonting som vi kan lägga ut på entreprenad. Något som vi kan överlåta åt några få experter. De som är socialt kompetenta, som är särskilt brinnande eller hängivna. De som har ekonomiska resurser, som har goda nätverk. Nej! Gästfrihet är tvärtom något som börjar i kön på ICA. Runt fikabordet på jobbet eller i skolan, i trappuppgången där vi bor, i samtal med grannen över häcken, liksom i bön. Och genom bröd och vin. Och genom väldigt många andra saker. För på alla dessa platser möter vi Gud. Han som är gästfrihetens kärna och stjärna. Han vars hjärta bultar för en försonad mänsklighet. Där ingen längre är jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Inte för att vi ska gå runt med stela leenden och vara allmänt fromma, för att det är så det ska vara. Gud kallar oss aldrig till att leva fromma liv. Nej, Gud kallar oss ut i frihet. För att vi ska leva. Och jag vill avsluta med att läsa en text som jag hittade i veckan och som berörde mig. Lyssna på den. När Kain dödade Abel en gång i skapelsens gryning ropade Gud till honom och sa: "Var är din broder Abel?" Och Kain ropade tillbaka till Gud: "Ska jag taga vara på min broder?" Svaret på Kains fråga är ja. Ja, du ska ta vara på din broder. Det är därför du är här. Om någon fryser ska du klä honom. Om någon är hungrig ska du ge honom mat. Om någon är rädd ska du trösta och ge honom en plats där han kan vara trygg. Det är just så enkelt och just så svårt. Den andra är en främling, liksom du. Den här texten är skriven av Jonas Gardell. Och kanske är det så att du hajar till. Är verkligen Jonas Gardell någon som vi bör lyssna till? Har inte han sagt och gjort väldigt mycket som är problematiskt? Kunde du inte valt någon annan? Kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Så kom, helige ande. Öppna våra ögon för vad det innebär att följa Kristus och att förenas med hans intressen i världen. Hjälp oss att bryta med de krafter som vill hindra oss och led allt så att Fadern blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.